Vi ber. Tack Gud för att du är vår starkhet. Tack att allt det du har lovat kommer att ske förr eller senare. Tack för det bibelord som vi har fått lyssna till. Hjälp oss att förstå det. Hjälp oss att leva det. Och tack för de pengar som vi har samlat in nu också. Hjälp oss att göra gott med det. Tack att du är här. Tack att du välsignar oss med din närvaro och din godhet. Tack att även om vi är svaga så får vi lita på din styrka. Amen. Det är jättegott att få mötas och fira gudstjänst tillsammans den här förmiddagen. Och vi har haft 3 söndagar nu med det här temat Våga fråga, där predikan och gudstjänstens tema har formats av någon fråga eller flera frågor som har ställts. Och till idag så dök det upp en fråga som jag tror vi är många som har ställt oss, fast kanske på olika sätt. Här har jag formulerat den så här. Hur kan det finnas en god Gud när världen ser ut som den gör? Hur kan vi tro på en god Gud när världen är full av så mycket ondska och elände? Hur går det ihop? Kanske har du ställt den frågan själv. Kanske har någon du känner eller någon runt omkring dig ställt den till dig som kristen och tyckte att men det går inte att tro på det här kristna budskapet med en god Gud. Kolla dig runt omkring. Och har du ställt dig den frågan så är inte du först med det. Det finns ett namn för hela den här frågan och det kallas för Teidosé-problemet. Och jag vill tänka så här att det finns egentligen 2 olika frågor i det här. Och man kan säga att en del av frågan, eller man kan formulera frågan som ondskans problem. Och då blir det ungefär som den här frågan som jag läste upp. Hur kan man tro på en god Gud när världen ser ut som den gör? Om man tittar sig runt omkring och ser, och så rent filosofiskt så får man inte ihop det. Och teologiskt då, och man undrar hur hänger det här ihop? Man kan också närma sig den här frågan utifrån lidandets problem på ett mer personligt plan. Och då ställer man sig istället frågan, varför föddes jag i ett land i krig? Varför fick min mamma cancer? Varför sprack vårat äktenskap? Varför hände det här mig? Varför drabbade all den här olycka mina barnbarn? Eller vad det nu kan vara. Och det är 2 väldigt olika frågor på samma tema. Alltså det allmänna filosofiska. Hur hänger det här ihop i världen? Och varför hände detta mig? Och det är 2 olika frågor som får 2 olika svar. Jag kommer framförallt försöka svara på den här filosofiska frågan. Den allmänna frågan. Och svaret på den här personliga lidandets fråga, då är ju mitt svar inte så många ord. För det finns inga bra ord då, mitt i lidandet. Utan då är ju svaret att lyssna och att vara där. Och jag tänker så här den här gudstjänsten, att predikan ska försöka svara på det här. Hur kan man tro på en god Gud när världen ser ut som den gör? Och sen får nattvarden, då vi får ta emot Guds egen närvaro i våra hjärtan, får vara svaret på lidandets problem. Utan ord. Så tror jag det får fungera. Och jag tror inte att den här predikan svarar på alla dessa frågor. Och är liksom, det har skrivits 100 000-tals massor av böcker om detta, antar jag. Och jag tror inte att min predikan är det som liksom gör hela det här problemet färdigt och så är det klart. Men jag har några saker som jag vill säga om det här. några saker som jag ser i Bibeln. Och det finns ett klassiskt sätt att ställa upp hela det här problemet. Och om jag nu tar rollen som en som inte är kristen, och så får du ta rollen som en kristen, oavsett var du befinner dig i det, så kan man, är det inte så vanligt att det blir så här. Jag tycker att den här inte lyder mig. Så att, nästa bild. Och en till. Vad tror ni, om jag skulle säga så här, om Gud är god, vill han, om Gud är god vill han utplåna det onda. Håller du, om du tar rollen som kristen, håller du med om det? Ja. Jag gör mig tolk för er vackra tystnad. Ja, men det tänker jag mig. Om Gud är god så vill han utplåna det onda. Nästa. Om Gud är allsmäktig, alltså att kan göra vad som helst, så kan han utplåna det onda. Och den som är kristen säger ja, ja det tror jag. Och nästa. Det onda är inte utplånat. Håller man med om det? Man ser sig själv omkring och så ser man in sitt eget hjärta och så kommer man fram till ja, det onda är inte utplånat. Och då kommer slutsatsen, ja det finns ingen god och allsmäktig Gud i så fall. Om Gud kan och Gud vill utplåna det onda, men det onda fortfarande kvar, då är det någonting i den här ekvationen som inte stämmer. Och jag tror det är ganska många kristna som har liksom kämpat väldigt mycket och kanske nästan lämnat sin tro utifrån det här problemet. För det ser ut som att den här tankegången, den ser ju ganska fin ut. Va? Den har olika påståenden, det följer efter varann. Vad ska man göra med det här? Måste vi komma fram till den här slutsatsen? Eller måste vi ändra bilden av Gud? Jag ska gå igenom några olika punkter som förhoppningsvis kan göra någonting med det här klassiska problemet. I slutet så kommer jag omformulera, jag kommer lägga till ett litet ord i den här uppställningen som för mig ändrar vad slutsatsen blir. Men vi kommer dit om en liten stund. I Bibeln så möter vi en Gud, just det, den funkade inte, som skapar allting perfekt. En Gud som är helt igenom god och det han skapar är gott. Det står, vi läser i Bibeln från Jakobs brev. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och växling mellan ljus och mörker. Gud ger bara gott, han är bara god. Så den här första punkten, om Gud är god så kan han utplåna, eller så vill han utplåna ondskan. Ja, Gud är god, svarar Bibeln. Rakt igenom god, och Gud skapar det som är rakt igenom gott. Så funkar Gud. Om man tar den här problemställningen, hur kan man tro på en god Gud när världen ser ut som den gör, och lägger den på andra religioner och andra ideologier och andra sätt att förklara världen, så får alla problem med det här. Och jag skulle säga ibland ännu större problem. En ateistisk sätt att se på världen, då får man direkt problemet, hur kan man tala om ont och gott överhuvudtaget? Och då får man problem med den frågan, redan där, tänker jag. Och i andra religioner kan man få problem om Gud har skapat världen i befintligt skick, som den är nu. Då blir det svårt. Men Bibeln beskriver Gud som allt genom god och allt han gör är och ger är gott. Ja, men var kommer allt det här krånglet från då? Alltså all ondska vi ser. Bibeln beskriver det väldigt tydligt. Vi får en frihet att välja. Bilden av Gud i Bibeln är att han är god och han är allsmäktig, kan göra vad som helst. Men som ni ser så har jag lagt till men. Gud är allsmäktig, men. För så blir Bibelns berättelse. Gud kan göra vad som helst. Och då väljer han att skapa oss människor. Och när han skapar oss människor så tar Gud människan på allvar. Människosynen i Bibeln är väldigt ljus på det sättet. För människan bemyndigad tas på allvar och vi får ett eget val och vad vi väljer gör skillnad. Gud behandlar inte oss som ett spädbarn utan som vuxna individer, och de val vi gör får skillnad. Så vi får en frihet att välja. Gud ger bara gott, och så får vi som mottagare av detta goda välja vad vi ska göra med det. Och det är det som i Bibeln kallas för syndafallet, och som är starten på hur hela världen förändrades och hur vi människor förändrades. Det goda förstörs. Men det här valet att välja om man vill, vad man vill göra med Gud och hur man vill leva, det är ett val som liksom finns inbyggt i oss människor, också som finns inbyggt hos Gud. Kanske hade han kunnat skapa oss människor utan att vi hade den här möjligheten. Men det blir ju ingen bra kärlek. Det blir väl egentligen ingen kärlek alls om man inte får välja att inte älska. Och jag, precis som många, har ju tänkt tanken, varför kan inte bara Gud ta bort vår möjlighet att hata, vår möjlighet att synda? Det hade ju varit mycket bättre. Men om Gud skulle ta bort den möjligheten, så tror jag att han samtidigt skulle ta bort vår möjlighet att älska och förlåta och göra gott. De hänger liksom ihop. Och då kan man tycka att Gud har konstruerat en för bräcklig värld. Men det är den värld han har skapat, där det vi gör får konsekvenser. Och det här ska man inte förstå på bara en individuell nivå. Alltså om det händer mycket jobbigt med mig, så är det ju för att jag har använt min frihet fel. Utan det måste förstås på ett allmänmänskligt plan. Hela den här världen har vänt ifrån Gud, och därför har hela världen liksom ändrat inriktning, och då händer mycket dåliga saker. Väljer vi bort kärlek så blir det massa hat, och vänder vi oss från ljuset så blir det mörkt. Det är en konsekvens. Och krig och mord och mobbing kan man ju, tycker jag, förklara med det här att Gud ger oss ett val. Och det valet går inte bara ut över oss själva, utan det går också ut över andra. För annars är det inget riktigt val. Men då kan man fundera på, vad händer då med, vad kommer naturkatastroferna och olyckshändelserna och sjukdomarna ifrån? Det som man inte liksom kan se beror på en viss persons val. Ett krig startas ofta utifrån att några personer, gärna gubbar, vill ha mycket makt. Och då är orsaken hos de där individerna. Men att det blir jordbävning eller tsunami, vad beror det på? När vi tänker på hur världen är, så kan vi inte bara tänka på Gud och oss människor. Det finns fler aktörer på banan. Det finns fler som påverkar vår värld. Och i 1 Johannes 5, vers 19, så står det så här: vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Hela världen ligger i den ondes våld. Det är alltså inte bara Gud, godheten själv, och vi människor som får valet att göra ont eller gott som påverkar, utan vi har den onde, ondskan, djävulen. Det finns någon till som försöker påverka. Och världen beskrivs att den är i den ondes våld. Och ja, man behöver inte kolla mycket på nyheterna för att stämma in i det här bibelordet. För så där känns det ju. Man kan se på djävulen och på ondskan själv på lite olika sätt. Man kan se honom som en person. Man kan se också ondskan som en frånvaro av det goda, ett tomrum, ett ingenting. Jag vet inte, för mig är det inte så jätteviktigt vad vi tror om djävulen. Det viktiga är vad vi tror om Gud. Det är liksom honom den kristna tron kretsar kring. Men det finns någon mer som påverkar. Om Gud är ljuset, så finns det även ett mörker. Och det betyder ju inte att jag tänker att så fort någonting dåligt händer så är det djävulen som precis där och då har satt igång den händelsen. Men att världen är i den ondes våld har påverkat hur våra liv fungerar. Och här sker inte bara Guds vilja. Guds vilja sker här också. Det är vår ständiga bön, men det är även någon annans vilja som sker. Så Gud kan, för han är allsmäktig, och Gud vill, för han är god. Och då kan man ju, och så tittar man sig omkring sig, så märker man att det är inte klart än, ondskan är fortfarande kvar. Då kommer jag till en jätteviktig punkt här. Och det är att Gud kämpar. Och för mig är det här, gör ju det här all skillnad i världen. Om Gud hade bara observerat hur världen har blivit, tittat på alla krig och elände och hat och sagt, ja, det var ju synd, det var tråkigt, då blir det en Gud som jag inte har så mycket intresse av. Då är det ju inte en god Gud. Men Bibeln beskriver Gud på ett annat sätt, och det bibelord vi läste från Johannes 3:16 och framåt beskriver ju en älskande Gud som älskar sin skapelse, världen, så mycket så att han kommer hit. Att han ger sig själv, att han ger sin son för oss. Gud kämpar, Gud är involverad i att utplåna ondskan. Det är hela Bibelns berättelse. Är ju svaret på hur Gud ska lösa de problem som människan och den onde har skapat. Gud är engagerad i att lösa ondskans och lidandets problem. Man kan ju tänka så här, varför går det inte snabbare? Och så läser man i Apostlagärningarna att Jesus säger, jag kommer snart. Det var 2000 år sedan. Om jag ska gå och handla någonting och så frågar min fru, när kommer du hem? Så säger jag snart. Och väntar lika länge som Jesus, så skulle hon bli väldigt irriterad. Alltså Jesus, man kan ju undra, varför tar det så lång tid? Om Jesus nu är allsmäktig, om han kan allt, varför går det inte snabbare för? Den frågan har jag ställt mig. Och vi får ett svar. Det kanske inte förklarar allting. Men det står så här i andra Petrusbrevet. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Hur det där fungerar i praktiken, eftersom det alltid föds nya människor som ska få hinna omvända sig, det vet jag inte. Men det är av omsorg om oss. Om Gud här och nu skulle liksom bara ta bort allt hat, ta bort all ondska, eftersom vi är smittade av det där, så skulle vi nog rycka med. Stryka med. Därför väntar Gud. Men han är djupt engagerad i att kämpa för vår skull. Så, Bibeln berättar om en Gud som kommer att vinna. Som kommer att utplåna ondskan. Och nu tillbaks till det där klassiska problemet. De här meningarna som blir svåra att vad man ska göra med. Om Gud är god, vill han utplåna det onda? Ja, säger vi. Om Gud är allsmäktig, så kan han utplåna det onda? Ja, säger jag. Det onda är inte utplånat. Och nu har jag lagt till ett ord. Än. Det onda är inte utplånat än. Ja, det är sant. Slutsatsen, Gud kommer att utplåna det en dag. Och då blir ju ondskans problem annorlunda. Med det där lilla ordet, med tidsperspektivet. Nej, han är inte klar än. Han kommer att bli klar. Han kommer utplåna ondskan. Han kommer fördriva mörkret. Varför går det inte snabbare? Varför händer detta onda mig? Frågor som inte har ett riktigt bra svar. Men Gud kommer att göra det en dag. Sen finns det ett annat svar på lidandets och på ondskans problem. Det viktigaste svaret är detta. Men det finns ett annat svar som jag inte vill att vi ska glömma. Jag hittade en bild på internet. Det är en person som sitter på en parkbänk med Jesus och så säger personen i fråga: varför gör du inget åt allt krig, lidande, krig, katastrofer och svält? Så frågar den här personen det till Jesus. Och Jesus svarar: jag tänkte fråga dig samma sak. Jag tror att du och jag ska vara lösningen på lidandets problem och på ondskans problem. Varför finns det så mycket ondska i världen? Gud vill att du och jag ska ändra på det. Vi är en del av svaret på den frågan. Och vi ska inte alltid belasta Gud på det. Gud, varför har du startat alla krig? Ja, då är det mer Gud som frågar oss människor: varför startar ni så många för? Men Gud vill vara engagerad i det. Han lägger inte hela det på oss. Men vi behöver vara med. Så har jag tagit med alla aspekter av detta med lidandets och ondskans problem? Inte alls. Men jag försökt säga någonting i alla fall. Och jag vill sammanfatta det så här. Nästa bild. Svaret på lidandets problem är att Gud gråter med oss. Och svaret på ondskans problem är att Gud vinner över ondskans tillsammans med oss. Gud är djupt engagerad och involverad i våra liv. Han gråter våra tårar när lidandet drabbar oss. Och Gud är djupt engagerad i våra liv och tänker vinna över ondskan en gång för alla. Och där får vi vara med. Alldeles snart så ska vi fira nattvard och få bekänna behovet av Jesus Kristus som räddar världen och behovet av varandra, den kristna gemenskapen. Men först ska jag be och sen kommer Ezekiel att sjunga en sång. Först på engelska och sen på svenska tillsammans med oss allihop. En sång som jag tycker väldigt mycket om, som heter Allt till Jesus. Och vi får lämna allt till honom nu. Gud, du vet hur svårt det kan kännas och hur mycket lidande som kan drabba oss. För Gud, du drabbades av allt lidande när du dog på korset. Så du vet hur det är. Jesus, tack att du gråter med oss mitt i lidandet. Och du vinner tillsammans med oss över ondskan. Och alla de här frågetecknena och följdfrågorna och osäkerheten som vi kan ha inför det lidande vi ser i världen. Gud, hjälp oss så att inte allt det hindrar oss från att kasta oss på dig, från att tro på dig och följa dig. Jesus, tack att du är svaret på ondskans och på lidandets problem.